En relation som går från monogam till öppen. Vad säger det egentligen om läget? Är det en relation på väg ut för ett sista desperat försök att rädda någonting? Är det alltid den ena som vill och inte den andra? Eller kan det rent av göra er båda lyckligare? Varmt välkomna till Dumma människor med Lina och Björn. Närmare bestämt Lina Thomsgård och Björn Hedensjö. Idag om öppna relationer.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer, så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter, och kanske typ show och uppträdanden, eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar,
ja,
så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav ifrån kund tar fram offerter från flera olika ställen, så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se, och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack, Svenska möten! Behöver vi flagga någonting om våra humör inför detta?
Du sa till mig alldeles nyss, väldigt kul.
Nej, du sa till mig.
Ja.
Du sa till mig, Lina, du är inte sugen på öppna relationer idag.
Och varvid du svarade, nej, och inte heller stängda.
jag är på ett uselt humör.
Uselt humör.
Inte har jag sovit. Inte har någon tagit tag i mig. Jag lade på Instagram hemdagen en bild på en liten grisbebis som någon håller i så ömt, och den ligger och badar och den blir liksom gossad med. Det är bara så här, att bara få luta sig bak och så är det en jättestor hand där som bara håller i en.
Mm.
I ett varmt vatten och mamma glider runt. Det har jag inte fått.
Jag hoppas att Alex lyssnar på det här idag då.
Han behöver också installera ett badkar för att det här ska ens kunna ske.
Just det, badade badkar igår faktiskt. Det var inte vad du ville höra.
Nej,
då använde jag det där badsaltet som du gav mig.
Grattis, varsågod.
Grattis mig.
Varsågod också, lyssnare, för långa rader av ointressant information. Men jag känner att ibland kan det vara bra att flagga lite för att humöret till exempel är uselt. För att i efterhand så kan det vara så här, men gud vad ni tyckte illa om högkänsliga personer. Man bara, vet du vad, jag tyckte illa om allt den dagen.
Just det.
Så hade jag ett dåligt exempel eftersom jag generellt är tveksamt inställd till högkänslighet. Öppna relationer. Det här är, vet du vad, det är ett bra ämne, Björn. För att det är ett bra snack att ha med folk.
Ja.
Är du för eller emot? Varför? För att det är en sån här rolig grej som liksom... när man ibland har stått på någon mingelfest och kanske någon har läst någon bok om något eller hört någon prata i radio om något. Mm. Och så inleder man det samtalet och så är det verkligen, folk kan vara super för det hela eller super super emot, och det är inte helt självklart vem som är vem och
nej,
varför.
Faktiskt, lite som den här roliga frågan som din högraste och vänstraste åsikt som alltid ger så,
ja,
bra,
exakt.
Ger så bra samtal runt ett middagsbord sådär.
Ja.
Så kan det här också vara
en conversation starter.
Verkligen, folk har ganska starka åsikter tror jag ofta om det. Och det tyckte jag att jag stötte på nu när jag läste på om det här också.
Ah.
Väldigt intressant. Du vet, jag läste till exempel någon typ av krönika, den var i Psychology Today, av en person som jobbade som, alltså en terapeut som var, jobbade med par och marriage counselor, som var en absolut fullfjädrad motståndare till det här.
Nej.
Alltså han hade massa argument till varför det var fel, helt enkelt.
Men du...
Jag bara tänker att kanske liksom den allmänna diskursen ändå är att det här är, man ska vara öppen och så. Så att det var bara väldigt intressant att läsa då en person som jobbar med sånt här och som är så här, det här är inte okej.
Okay.
det tror jag är mycket ovanligt.
Jättespännande. Mm. Och nu insåg jag att det här måste vara absolut svåraste för alla de forskare som vi citerar i den här podden.
Mm.
Alla studier, allt sånt att... väldigt ofta när man ska undersöka mänskliga fenomen så är det på något vis präglat av någon liten, det finns moraliska aspekter av det, eller kanske finns en liksom vilja någonstans att det ska landa på det ena eller andra stället, och att skölja bort allt det och lyckas vaska fram en lärdom som kanske går stick i stäv med vad ens ursprungliga övertygelse var.
Just det.
Vad imponerad jag blir av forskare som klarar av det.
Ja.
Eller hur? Att bara säga, nej, visste ni? Ni var rasister allihop. Eller ni var det inte. Eller liksom...
ja.
Vi insåg jag bara nu när vi fick höra talas om någon som faktiskt hade en tydlig åsikt om det här, även om han inte var forskare.
Nej, precis. Och sen så läste jag på lite om honom då, och då var det så att han har varit marriage counselor sedan 1975. Så att jag tänker mig att det kanske finns en... alltså han har jobbat
han har sett
med
ett
par sedan 1975. Alltså jag tänkte kanske mer att han är inte pur ung.
Nej.
Och att det var det som återspeglades i hans lite hårda attityd då. Kanske.
Ja, men vet du, det kan man ha på kontot. Lyssna inte så mycket på honom. Men lyssna på honom-kontot, där vill jag lägga till. Om man har jobbat med par så länge så har han ju väldigt mycket kött på benen.
Ja. Han hade ett säg som var... marriage isn't and never was about need fulfillment.
Alltså, bostillfredsställelse är inte vad det handlar om.
Det är inte vad det handlar om.
Nej, det är det inte.
Alltså,
vad är det då? Companionship.
Ja, men typ. Alltså att det... där kommer vi återkomma till.
Men förlåt.
Ja.
Nej, psykologen. Men just därför så kanske man ska ha en öppen relation så att man får sina behov tillfredsställda outside the marriage.
Ja.
Om nu premissen är att i ett äktenskap ett äktenskap kliver du inte in för att få behov tillfredsställda. Nej, då behåller jag en fot utanför.
Ja, alltså jag tror att den poängen ville göra var att så här, bara för att man har det lite kämpigt,
ja,
så behöver man inte springa till någon annan.
Nej, vet du vad? Jag är ju på hans sida, så det är jättedumt att jag ska sitta och argumentera mot en icke-närvarande gammal farbrors psykolog,
ja,
som jag tycker dessutom har rätt. Men jag blir gärna motbevisad om du håller fram.
Ja, men då kanske jag kan vara team det andra lite grann då, faktiskt. Men ska vi börja med att definiera lite innan vi redovisar vart vi själv står i detta. Jo, jag har kollat på några olika studier idag om det här med öppna relationer. Och själva grundfrågan är väl egentligen så här. Är folk som lever i öppna relationer lyckligare än de som inte gör det?
Ja.
Alltså typ. Ja. Det är lite vår utgångspunkt. Mm. Och så kommer vi att snudda vid en massa andra frågor då.
Mm.
För det är väl ungefär det man diskuterar vid middagsbordet.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Är det en bra lösning? Eller är det liksom en bra form av relation? Och i det här så tänker jag att en grej är att man räknar alla inblandade i relationen.
Exakt. Ja, precis.
Om the outcome ska vara bra så bör det ju ha bra effekter på samtliga.
Yes, verkligen. Och den forskning då som jag har hittat om det här har bedrivits på det som kallas consensual non-monogamy. Och det är lite olika grejer då. Det är dels öppna relationer.
Consensual non-monogamy, om i händelse av att någon av våra lyssnare samtycke råder när man bestämmer att vi ska inte vara monogama.
Ja. Så att öppna relationer, dagens huvudnummer, eller det vi kommer att fokusera på. Att varje partner då har rätt att ta en eller flera sexpartners utanför sin primära relation. Och generellt sett så har man då regler för hur det här ska gå till. Och vad som ska gälla. Ska vi liksom prata om det eller hålla det hemligt? Får det vara någon vi känner eller måste det vara någon vi inte känner?
Ja, just det. Får man träffa någon flera gånger eller bara en gång?
Exakt, sådana
saker. Får du bli kär? Den är bra. Vi får göra det, men vi får inte bli kära i andra. Den har jag en god vän i Paris när jag bodde där som hade den dealen med sin kille.
Kanon. Det är lätt att
bestämma
sig för.
Vi får ligga med varandra, men vi inte får känslor. Mm. Det så att säga, är för sent när det redan hänt.
Just det. Och sen så har vi polyamori då.
Ja, var ihop med flera.
Alltså där finns det också en primärpartner då i regel, men ibland så har man nästan lite så här familjeliknande upplägg.
Ja, precis. Det är de jag brukar se i kvällspressen. Mm. Pia lever med Magnus och Theodor.
Just det. Och det som skiljer det här, alltså det påminner på många sätt om en öppen relation, men skillnaden är den att man ofta då socialiserar även med.
Alltså det är inte bara sexet som man sprider ut, utan man kanske även andra delar av relationen är med.
Exakt, och ibland också då att ens primära partner kanske
Magnus och Theodor uppskattar varandra.
Ja, att man hänger allihopa eller känner varandra. Hänger du med? Eller?
Ja, absolut, jag hänger med. Och det här har varit just dem tycker jag är mest spännande. Jag höll på att säga mest fucked up, men det jag menar mer så här. Mest långt ifrån vad jag själv skulle klara av, men på pappret det som jag föreställer mig att människor borde vara mest lämpade för.
Ja.
I och med hela, it takes a village. Jag vill alltid att liksom så fort Alex syrra eller min bror, jag vill att alltid folk ska bo hos oss, vi ska vara många, vi ska hjälpas åt och så här. En liksom väl öppen familjebildning tycker jag vore toppen. Och om man då skulle addera elementet att så här, och sen får folk ligga lite med vem de vill, så bara, gud, det här låter väl toppen, men jag kan knappt säga det utan att bli stressad.
Ja.
Av hur åt helvete det här skulle gå för mig själv.
Ja, ja. Vi har en tredje kategori här.
Fick ni det då?
Swingers.
Just det, just det. De är jag också nyfiken på. Så ettan, öppen relation med överenskommelser av olika slag. Tvåan, polyamorösa upplägg där man kanske också har lite mer än bara sex med fler. Swingers där vi bara, nu Roger, ikväll går vi ut och byter partners med andra.
Just det. Vad sa du, du var nyfiken på dem?
Ja, det är jag.
Vad är du nyfiken på?
Jo, men jag är nyfiken på alla out there som har ett simla som lever i liksom en, det känns som en undre värld, en hemlig värld som bara pågår.
Mm.
Man sitter på bussen, man går till jobbet och man ligger med sin älskade kille, så här, det är ett vanligt liv. Mm. Och sen finns det de som bara, bussen går till jobbet och sen så åker jag och min kille till en svart klubb och där sitter vi på slack och läder och piskar varandra och sen går vi hem i varsin. Wow, vad sa du?
Mm.
Och att det är livgivande.
Mm.
Som i alla situationer där folk gör
annorlunda.
Något helt annat än, jag säger de flesta, men något helt annat än det man ser på ytan.
Ja, det piggar upp.
Det piggar upp, verkligen. Och jag får också en känsla av, går jag miste om något som inte kryper ner i den här källan?
Mm.
Ska jag dö oswingad? Okej, Björn, säg att jag kommer till dig och bara, det är så kul för jag och Alex, vi har bestämt att vi ska ha en öppen relation.
Ja.
Skulle det ändra hur du såg på oss?
Mm.
Och i så fall hur?
Inte speciellt mycket.
Skulle du börja tänka så här, det knakar i fogarna. Nu
ja, du menar
nu,
så.
Alltså finns det såna massa såna tankar som du skulle få? För jag tänker inte att du skulle döma oss och säga, fy vad det smutsiga snuskumrar.
För grejen är att jag har kompisar som ägnar sig åt det här.
Ja,
alltså någon polykompis och så vidare.
Okay.
Alltså, och jag känner att jag är liksom rätt exponerad för det och blir inte så chockad då.
Okej, okay. Men det här med att någon skulle döma andra för att de är sådana, det gör folk det, tror du?
Det tror jag kanske att man gör, ja.
Okay.
Mm. Alltså bara med tanke på hur starka känslor det här ämnet brukar väcka.
Ja. Det är synd.
Och vi har pratat om det förut, att vi gillar att tänka på oss själva som fördomsfulla, men ganska ofta är vi väldigt fördomsfulla. Men på just det här området så är jag inte speciellt fördomsfull.
Nej, okej. Okay.
Så att om en person
berättar, om jag säger att vi lever nu i en öppen relation, då skulle du bara, ha?
Ja, lite så, ja. Dock, alltså,
vem skulle du vilja träffa först?
Nej, men liksom den enda tanke som kanske skulle poppa upp är så här, knakade lite i fogarna.
Ja, men eller hur?
Den tanken skulle dyka upp.
Att det känns som en, liksom, en lösning på ett problem.
Ja.
Eller?
Vilket du ju nästan definitionsmässigt är.
Ja.
Nämligen problemet, jag är inte sexuellt tillfredsställd i min relation.
Japp.
Eller hur?
Ja, visst. Men skulle du då, som varande psykolog, om jag sa det till dig, skulle du då bara säga, fan Lina, det här behöver nog nysta lite i. Vill du verkligen det här? Eller, Alex, det här ska vi snacka lite om det här. Vill du verkligen det här? Finns det en sån sida av det? För det är nämligen hur jag tror att jag skulle tänkt.
Mm.
Alltså, då kanske vi ska ta en liten fika och bara prata om hur vidare det här... Så här, är du den drivande eller den där det här har tvingats på dig?
Mm.
Det är min fördom som jag lägger på bordet är att det är... eventuellt en lösning på problem och att det är bara en som egentligen vill det.
Ja, just det. Och där har man ju lite så anekdotisk bevisföring från sitt liv. Alltså, det har ju jag hört då, från vänner. Att
den ena ligger på för att få till den öppna relationen och till slut så ger den andra efter.
Just det. Och sen så är det bara en som utnyttjar den här friheten då.
Ja, just det.
Och det kan ju teoretiskt sett funka under förutsättning att... båda är med på den premissen, så att säga. Men vi återkommer till det senare. Och just det, jag skulle säga att det är inte för mig. Har jag också kommit fram till.
Mm.
Alltså om jag skulle vilja vara sexuellt äventyrlig, då skulle jag vara singel.
Mm.
När jag väl är i en relation så vill jag committa till en person.
Mm.
Så funkar jag. Mm. Men med sexualitet så tänker jag jättemycket whatever floats your boat, vuxna människor som kommer överens, gör vad ni vill. Vad tänker du?
Lika, min fördom, om två av våra vänner skulle komma och säga så här, vi är nu bestämt att ha en öppen relation, då skulle jag verkligen bara, då vill jag prata med var och en i en rum och bara höra, är det här verkligen, vill du också det här?
Mm.
För att den grejen tänker jag är lite viktig. Om det är så att någon bara går med och så här, den kommer kanske bli skadad av det här. Så det är vad jag hade tänkt om det. Det är min fördom. På det privata planet tycker jag att en av de eller så här, kanske den underbaraste saken med att vara i en relation där man har bestämt sig för att det är resten av livet är just att jobba inåt. Att så här, om man tänker så här, sexliv. Man bara, men nu ska jag ha sex med Alex resten av livet. Då fan ska vi se till att ha världens bästa sex. Eller, nu är det Alex och jag som ska hålla varandra i handen när vi blir 100 år. då ska det fan till att vi ska ha världens bästa liv när vi blir 100 år.
Mm.
Och att det är liksom hela poängen. Att avstå från det andra är att behöva förlägga lite ansvar på sig själv att få relationen att bli så bra som man vill ha den.
Mm.
Den här psykologfarbrorn vi nämnde i början, mm, som sa att äktenskap är inte till för need fulfillment.
Mm.
Det tycker det är liksom en av poängerna med det. Att om jag bara, åh, jag behöver någon som håller mitt huvud när jag badar badkar. Och jag behöver även ett badkar.
Mm.
Ja, men Alex, hur ska jag istället få ett badkar?
Mm.
Där du kan hålla mig under huvudet. För det behöver vi.
Mm.
Och just det här, uttrycka behov och att se till att vi kan försöka få ihop det.
Mm.
Utan att snegla åt andra håll. Utan att liksom checka ut eller gräva hemliga gångar åt andra håll. Är tjusningen med det?
Ja, jag fattar.
Är du med?
Jag fattar, absolut. Jag ska dra en liten lans för det blir den här, nu har vi ingen liksom polyperson här i studion som kan försvara sig.
Mm.
Men det man kan säga om dem, och det jag också har sett, är att de är ofta väldigt, väldigt liksom avancerade i sitt liksom relationstänk, för att de måste.
Just det.
Alltså oerhört duktiga på att kommunicera behov.
Alltså
sju resor bättre än oss alla monogama. För att de måste. För att annars går det åt helvete. Alltså du vet, det är så här olika liksom nivåer.
När jag ringt honom så måste jag också ringa honom så han inte känns utanför.
Exakt. Eller liksom. Och det är väl egentligen en grej faktiskt som jag dels A, beundrar dem för, men B, jag gör att jag inte, alltså jag tycker att det blir något lite liksom tekniskt över hela relationsbiten. Det är som att man måste ha ett liksom Excel-dokument där man och nu blev mitt försvar en liten mini-attack här.
Ja, precis, på samma, exakt.
Men då återgår jag till punkt A som är beundran för hur duktiga de är på att sköta sina relationer.
Ja, vet du, de behöver knappt ett försvar. Jag har redan hållit ett brandtal för att deras version är det som jag i teorin tycker kanske skulle vara det bästa för samhället hit och dit. Att säga, alla som vill vara med alla in i detta vi nu kallar familj, som är på ett annat sätt. Men bara att jag inte skulle klara av det, för den delen av det skulle jag klara av det. Om jag hade varit i en relation med någon som hade sagt att du, nu är det dags för det här.
Mm.
Så på jag är bra på att i teorin tycka att allt möjligt går bra, men sen magen bara, aj!
Ja.
Och det tror jag att jag skulle
känna. Vi har ju några uppenbara svårigheter då, till exempel svartsjukan. Som ju för de allra flesta blir för svår.
Ja, och där man tänker transaktionen då blir så här. Härligheten i att jag kan ut och ta för mig i gottebutiken.
Mm.
Är den härligare än det onda i att veta att någon som jag hoppas bara vill vara med mig är ute i sin gottebutik? Ja. Är det mer positivt än dåligt?
Mm.
Och där tror jag att jag skulle definitivt över, alltså det dåliga för mig skulle bli väldigt mycket sämre än vad det bra jag skulle vara bra.
Just det, jag tror att det som man tänker då är det här tillståndet man vill till, det är att man ska vara så här: min tjej låg med en annan kille, gud vad härligt att hon fick ha så bra sex med honom. Fattar
du? Jag kan inte ens höra dig säga det utan att jag tycker att det är hemskt. men verkligen så här, min tjej var ute åt middag med en kompis och maten var så otroligt god. Gud vad jag är glad för hennes skull. Inga konstigheter.
Precis.
Hon fick, känslolyssnare, nu kommer jag börja snacka grovt. Hon fick muffen lapad av en främling. Åh, vad härligt för henne.
Mm.
Hon fick ha sex med Fredrik.
Ja.
Underbart för henne.
Ja. Så att man ska hamna i någon sån totalt liksom villkorslös kärlek då till till sin partner, men vi sa ju egentligen poly inte fokus idag, utan det är det här med öppna relationer. Och där är det väl ofta upplägget att man, alltså du vet, don't ask, don't tell, eller hur?
Mm.
Eller hur, säger jag, som om du skulle veta det, men jag tror att det är ett relativt
vanligt upplägg. Det vanligaste, att så här, gör vad du vill men prata inte med mig. Eller är det det här, gör vad du vill så länge du kommer hem och berättar om det. Så att jag vet.
Jag vet faktiskt inte hur den fördelningen ser ut.
Nej.
Men båda varianterna finns ju. Och ibland är det väldigt strikt reglerat. Det som vi var inne på tidigare, att man har ganska strikta regler för med vem, för vad vi känner,
just det,
hur många
gånger
får man träffa den personen, etc.
They're swingers.
Yeah, I know.
You know the swingers, you don't tell me?
I told you they were an interesting couple.
Interesting is not swinging.
Hur vanligt är det här då? Det är så här, olika siffror dyker upp lite grann, vad man kollar, för olika ut i olika länder. Här har man en ganska seriös amerikansk studie då, där var det mellan 3-7% av alla par som var undersökta hade i någon form ägnat sig åt det här.
I den relationen de var nu eller i sitt liv så hade personen... Vi säger relationen som de var i. Så att vi radar upp 20 relationer.
3-7% av människorna i Nordamerika är currently, nu, i en sån här...
Ja, och det betyder, då skulle vi rada upp 20 par och då skulle ett av paret vara öppen relation.
I någon av de här tre.
Någon av tre formerna som vi har pratat
just
om.
Ja, Och vad tänker du, är det fler eller färre än du trodde?
Jag trodde att det var färre. Men när du sa i början så att när du har fått veta att folk du känner har det här upplägget, att du är svårchockad.
Ja.
Inte jag.
Nej.
Jag tappar hakan på ett imponerat sätt. Wowers! Gud, det var typ hett. Alltså så här, gud vad så här, stabilt, hett. Alltså hett som i att de har hittat en grej som funkar för dem.
Ja.
Kul.
Mm.
Och lite såhär, jaha, det lugnaste vatten. Ja. Så.
Precis, och då kan man kan ställa den siffran bredvid otrohetssiffran.
Ja, 10%.
Mer uppåt 20, tror jag.
20 var det.
Alltså att folk har någon gång haft någon typ av otrohetsaffär då. Så att det är ju ett slags öppen relation utan samtycke.
Ja, exakt.
Så att det är ganska vanligt då.
Ja.
Och sen till den här frågan då.
Och vet du vad jag kände nu? Jag vill bara stanna vid det där.
Ja.
Säg att man har en kille som vill komma hem. Eller som kommer hem och bara, du, jag vill verkligen, verkligen. Det är så många andra jag vill ligga med. Jag tycker vi ska ha en öppen relation. Och man bara, nej. Och så vet man att han kommer vilja ligga med dem då. Han kommer vara otrogen.
Det är ju en fruktansvärt svår fråga att poppa.
Ja, men då tänker jag någonstans här. Du vill ligga med andra, men du vill inte ha det dåliga samvetet över att bedra mig. Så du vill att jag ska ge dig en blessing. Den kommer du inte att få. Om du nu ska ut och ligga med andra så kommer du behöva lida lite för det. Jag tänker inte säga att det är okej.
Nej.
Förstår du? Jag menar att det finns liksom en... I att be om den öppna relationen så är det just så här... Jag kommer att göra det oavsett, för de här behoven finns.
Ja.
Men jag vill göra det med din blessing.
Mm. Det är väl inte säkert att man
gör det
då om man får ett nej. Men det är klart, om man har ställt den frågan och den andra är, om det är ett hårt nej från den andra, då kanske man är på en utförslöpa i relationen. Det är en väldigt svår fråga att ställa.
Ja, exakt. Ja.
Och det vet jag också exempel på, att det är liksom det, mer eller mindre det sista samtal som har haft i en relation.
Det kanske inte så samtal någonsin ser ut, att jag vill ha en öppen relation. Underförstått, annars är jag otrogen, utan annars så gör vi slut på det här. Kanske så är det mer det. Jag har aldrig blivit haven den relation, eller det samtalet med.
Nej, jag vet, det är något som är relativt vanligt i att den diskussionen kommer upp i slutet på en relation då, som en möjlig lösning. Och det kan väl tas emot väldigt olika, så att säga, beroende på vart man står i den här frågan. Helt enkelt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Det finns ju då extremt starka uppfattningar om den här frågan.
Mm.
Men det har med tiden blivit en mycket större tolerans för det.
Mm.
Jag minns att jag använde Tinder i Kalifornien ett tag när jag var där.
Mm.
Och där kändes det som att jag hade inte, alltså vad hade jag för, jag minns inte vad jag hade för inställning, men som vanligt när jag använde datingappar så gjorde jag det ett par dagar och sen så pallade jag inte längre. Men där var det ju fascinerande att se hur många det var som hade, alltså det känns som att det var så här, är det 50% som har en
in a relationship but out for adventure, eller liksom
antingen det eller att man var liksom icke-monogam eller. Jag funderar på om jag hade någon inställning som gjorde att de inkluderades, men där tyckte jag att det var så här, man bara okej, det finns inget stigma kring det här längre, tänkte jag då.
Men alltså mitt stigma är ju inte det där liksom kristen familjesyn eller så, utan mitt stigma är ju jag skulle känna mig så otillräcklig. Men är den känslan eventuellt skapad av moraliska, otidsenliga...
Ibland tror jag att de kan vara svåra att separera, faktiskt.
Alltså jag tänker att swingers och öppna relationer bara är jävligt mycket mer moderna. Alltså mycket friare i liksom mer frånkopplade gammal luthersk...
Ja, Så alltså det är något med, alltså den där liksom konjunkturen, vad ska man säga, sexuell frihet och så, den går ju, den går ju upp och ner.
Just det, just det.
Det är inte som att det blir friare och friare.
Nej,
och friare.
Nej, det har du
och
rätt
friare.
Det svänger.
Nu har vi till exempel en sån lite neokonservativ rörelse med yngre människor gifter sig, alltså, eller folk gifter sig tidigare och sådär och sådana saker. Så att det är inte som att det nödvändigtvis blir friare och friare. Men jag skulle ändå säga att de senaste decennierna, eller kanske till och med senaste decenniet, så har det blivit en mycket större tolerans för öppna relationer då. Och det kom någon studie då, ska se, var det här runt 2020, publicerad i Journal of Social and Personal Relationships, där man undersökte just hur mår folk i icke-monogama relationer.
Mm. Hur mår de?
Det finns ju lite olika svårigheter som vi är inne på. Vi har svartsjuka, vi har kanske också någon typ av liksom stigmatisering, eller att samhället är så himla anpassat för egentligen heterosexuella par. Och så. Vad tror du? Det man mätte i den studien, 140 personer i icke-monogama relationer och lite mer än 200 i monogama relationer. Och så kikade man på hur tillfredsställda de var emotionellt, sexuellt och spiritually, andligt då, lite flummigt, having a sense of connection i sin relation.
Jag behöver ställa den här frågan då, eftersom det var viktigt för mig i början. När du säger 140 personer och 200 personer, är det då 100 personer som var i par med de andra 100? Och 70 par, 140? Alltså,
nej,
alltså, har man bara pratat med en i paret?
Ja, där har man nog bara pratat, alltså folk har fått rapportera in vad de har för sexuell orientering eller liksom vilken typ av par de är. Eller relationer de har.
Vilket betyder att vi har ett mörkertal som är lika stort. Nämligen deras partners.
Ja, här har man det. Ja.
Men om det nu är randomly så skulle det här kunna ändå vara bara... Alltså, det borde ge samma utfall.
Ja, visst. Mm.
Vad tror jag då? Jo, jag tror kanske att de är lyckligare. Nej, jag vet inte. De är lika lyckliga.
Ja, det var på samma nivå så att säga. Inga stora skillnader.
Vet du vad jag kände nu? Nu vill jag kasta in en till negativ sak.
Ja.
Stressigt.
Rent livspusselmässigt.
Ja, gud. Alltså jag bara såg framför mig så ett par där man bara, där det är så här, åh vilken trevlig vardag ni har, men ska också hålla på att planera in, så det är nog att planera in liggdejt med den man är ihop med.
Ja.
Men att också få till det med andra och du vet så här, sitta liksom på en bar och bara, den där kanske, eller den där, det är en av de jättehärliga sakerna med att vara ihop, att jag bara, jag skiter väl i om du går förbi en massa tjusiga snubbar, för jag har den jag vill ha. Att inte behöva liksom värdera eller försöka, så här, ska jag agera på det här eller inte? Så här, det som är så himla tidskrävande med att vara singel, man kan bli helt utmattad, vad tyckte den om mig, vill den där bli? Alltså, allt det där, man bara släppt det.
Ja.
Men då får man på det också. Mm. Ja, i viss mån.
Visst.
Hmm. Vilka
jag tänker att kanske din nuvarande livssituation och din synnerligen korta natt kanske
du är så trött, jag prioriterar sömn framför allt,
spelar in här.
Obviously we both know it's an open relationship.
Exactly, we're open in our relationship
and we're open with other people.
We are.
Så att hon som var huvudförfattare i den artikeln, Wood hette hon i efternamn, säger så här då: om du får dina psykologiska och sexuella behov tillfredsställda så kommer du att vara lycklig oavsett relationsstruktur.
Mm. Mm.
Och det verkar vara då på samma, ungefär samma nivå i den här studien.
Mm. Finns det någonting som säger vilket av de här behoven som det är viktigast att få tillfredsställt i relation? För att säga, i en monogam relation så ligger jag bara med den jag är ihop med. Så det sexuella behovet tillfredsställs där. Mm. Psykologiskt så kan jag ha en psykolog. Jag kan ha bästa vänner. Jag kan ha jättemycket. Så att i stort sett alla andra behov kan liksom kompenseras på andra platser.
Just det.
Finns det någonting som säger att om jag är i en öppen relation så är det absolut viktigaste för dig som ska vara topp med den du är ihop med. Då kan det plötsligt vara vad som helst.
Ja.
Alltså, det behöver ju inte vara det sex. Då kan jag ha... Jag har en kille eller tjej vid sidan av. Där är 10 av 10. Så där, jag är liksom konstant sexuellt tillfredsställd. Och det är så bra för mig och min partner, så har vi samarbete som den viktigaste saken.
Jag kommer till en riktigt juicy studie nu som kommer att snudda vid precis det där som du tog upp. Som var designat så att man följde samma personer.
Mm.
Det vill säga, här har vi par A. De bestämmer sig för att öppna upp.
Mm.
Vad händer med deras...
tidigare monogama relation versus öppen relation.
Just det.
Och så blev ni gladare.
Exakt, vad hände med
gladare, lyckligare.
Ja, man mätte lite olika grejer där. Hur blev det? Några hundra personer. York University-psykologen Amy Muse med kollegor. Och det de kom fram till där var egentligen tre saker då.
Mm.
Först, när folk i den öppna relationen var sexuellt nöjda med sin primära partner.
Ja.
Alltså, de hade ett...
Vi har ett jättebra sexliv och också ligger med andra.
Exakt. Mm. Så var de också mer nöjda med sina sekundära relationer.
Mm, alltså det vill säga med öppna relationsstatuset.
Ja, just det.
Ja. Varför då? Varför har man en öppen relation om man är tillfredsställd i det man har?
Kring just detta resonerar forskarna då. De tänker att man kanske söker det här öppna för att man vill ha... Alltså man kanske är nöjd, men man kanske vill ha... Man kanske vill maxa. Alltså man kanske vill ha expand their sexual experience more generally. Alltså,
alltså jag ligger med dig, det är 10 av 10, men jag vill ligga 10 av 10 med fler.
Bara. Lite så.
Mm.
Och ett annat fynd då från den här studien, det var att män som var mer sexuellt tillfredsställda med sin sekundära partner, alltså de öppna kontakterna, var generellt sett mer nöjda med sin primära relation. Alltså att om de hade bra sex utanför så var de mer nöjda med den allmänna relationsstatusen.
Okej, okay, så säg att om Alex skulle komma till mig och bara, åh, din är väl en öppen relation, och så börjar han ligga med Sussi.
Mm.
Och han har jättebra sex med Sussi.
Ja.
Då kommer han också bli mer nöjd med det vi har.
Ja.
Inte bara sexet utan hela relationen.
Just det.
Då talar ju det för att när kvinnor får fråga ifrån män om de kan gå med på en öppen relation, så ska kvinnan säga ja. Såvida han får ha bra sex med någon annan.
Ja, och man kan hantera alla svartsjuka och annat.
Ja, vi har inte frågat ännu kvinnan i fråga vad hon tycker. Vi vet bara att mannen fick det bättre.
Just det. Och this finding provides support for the notion that offloading sex to a secondary relationship can free up the primary partner to provide other needs.
Just det,
such
det
as
intressant.
Companionship and emotional support.
Just det.
Lite kontroversiellt här, eller hur?
Ja, alltså, om man tänker typ liksom dadda ink och spade nivå så är det inte så konstigt.
Nej.
Alltså, jag behöver alla de här sakerna. Okej, men jag får liggerian bli toppen där. Ja, men då behöver inte jag hålla på och vara sur på dig för att du inte släpper till.
Nej.
Eller känner mig avvisad av dig, för du är ju alla de här grejerna.
Just det.
Och floda tycker jag var ett bra ordval av dessa forskare sammanfattare.
Ja. Och sen så den tredje slutsatsen i den här studien då, det var att kvinnor som var mer sexuellt tillfredsställda med sin sekundära partner än med sin primära partner var mindre nöjda med sin primära relation.
För då kom man hem och var lite missnöjd. Roger. Gud. Du får inte igång mig.
Nej,
du
precis.
Är inte, och du diskar inte heller. Och inte hämtar du bröd när jag vill ha en macka.
It could be that once a woman finds a fulfilling lover, she comes to realize how disappointing her husband is in bed.
Gud, det här var roligt. För det här säger i sådana fall om, jag vet inte hur stora växlar vi ska dra på det här, men det säger någonstans att mannens sexualitet är lite offloading, förlåt, men tömma sig, alltså att det finns liksom något såhär måste få ur mitt system, då blir jag bra igen.
Mm. Det är ett resonemang här som är att det kanske inte behöver vara så olika.
Nej.
Alltså att man kan också tänka sig att kvinnor, precis som män, söker en sekundär partner för att de inte är, eller för att de är sexuellt otillfredsställda.
Ja.
Det kan vara så det är.
Ja.
Det är själva orsaken. Så att det på ett sätt inte så himla...
Nej, men jag tänker att mannens sexuella behov är mer frånkopplat den hela relationen. Det vill säga så här, jag är en kvinna, så här, jag behöver knulla. Och nu fick jag knulla. Så kul, Marie-Louise, min fru, att du och jag har ett bra liv. Så kuken ville ha sitt och nu fick kuken sitt. Förlåt alla grova ord idag. Medan för kvinnan så är det så här, sex är en del av den stora helheten.
Ja.
Jag verkligen tänker, det är som provprat här, så intressant.
Nej, men,
sex är en del av hela relationen. Mm. Och när då får sex någon annanstans så är du... Det är liksom inte, det går inte att frånkoppla de andra bitarna.
Nej.
Riktigt.
Nej, men så tror jag att det kanske är.
Ja, det är kanske därför.
Lite. Och alltså, sen så, som alltid när man pratar om sånt här, att man får tänka att det finns en otrolig individuell variation med tjejer som är killiga inom
citationstecken. Ja, men såklart.
Och killar som är tjejiga inom citationstecken.
Absolut.
Alltså, verkligen att man har en sån. Men med det sagt så tror jag att det kanske finns en liten könsskillnad där kvinnans sexualitet är lite mer holistisk. Alltså lite mer kopplad till...
Att det inte
till,
går att tänka så, oh, där fick jag åka, så nu är jag nöjd med det. Då så, älskling, har vi vårt vanliga liv.
Ja, precis.
Utan att det liksom...
Så att, kanske inte jätteförvånande faktiskt.
Nej, för det har jag för mig att jag har läst, eller om det var en podd jag lyssnade på med hon... underbara, är hon sexolog? Ja, det måste hon kanske vara. Malin Drevstam.
Mm.
Eller om det var någon annan. Jag kan inte lägga ord i hennes mun. Men där det just var att så här, för kvinnor så är liksom sexlusten så himla styrd av liksom känslan av connection, omhändertagande, uppskattning. Alltså så här, den är liksom ut, långa trådar och tentakler ut i alla andra områden.
Ja.
Oftare.
Ja.
Medan en man där det mer känns som att så här, snoppen vill av.
Mm.
Och det här är, förlåt, dömande, men det var någonstans jag hörde något sånt som jag tyckte var så här, det hänger lite ihop med det här,
tror jag. Och sen så är det liksom en grov generalisering där jag menar, alltså kvinnlig sexualitet kan också vara väldigt manlig inom situationstecken.
Ja, visst.
Och
visst.
Omvänt.
Men man behöver inte som en person ha en sexualitets...
Nej, exakt.
Alltså verkligen. Man kan liksom så här, jag kan vara sånt. Sen är också, i den här relationen vill jag ha så här. Och
ja,
alltså, verkligen.
100% så. Mm. Så att det var de två studierna då som jag tänkte ta upp. Men de säger ett par grejer om den här studien och lite om svagheter i den då. En grej som de kan se är att det verkar funka ganska... Alltså, i just den här studien så var det så att folk verkade relativt nöjda med upplägget. Men de det blev ganska bra med det här öppnandet, generellt sett.
Från sluten till öppen relation var inte så pjåkigt.
Men varningens finger som de höjer, forskarna, är att studien var designad så att den förmodligen fångar upp personer som var lite drivande.
Men det är precis.
Ja. De tror att det fanns ett sånt urval när folk liksom gick med på att svara.
Att
det var den som
jag
hade tagit initiativ till att öppna. Och att det kan påverka. Och att man skulle behöva egentligen prata.
Den andra sidan.
Ja, precis som du var inne på. Den andra sidan då, att det kan finnas en obalans där.
För det blir, om man tänker så här, killar som har bra sex med någon annan blir mer nöjda i relationen. Men deras hemmapartner då blir fruktansvärt ledsen.
Ja.
Eller liksom,
så skulle det kunna vara. Och omvänt.
Ja. Och du gissar att i nästan så var det vissa sådana som dök upp också. Att det var, man frågade någon som bara, jag är den som inte drev på. Och nu här sitter jag och är jätteledsen.
Just det.
Såklart.
Precis, men du sa att i urvalet var det förmodligen ett litet, så att säga.
Vem som säger, hallå, jag vill vara med i den där studien är the pro team.
Ja, så att, och att den är ganska liten då. Så att, studien, så att det var svagheter i den. Jag tänkte att vi kan avslutningsvis prata om lite såna saker som är viktiga då, eller vad som krävs.
Ja, precis, en liten to-do-lista som vi brukar tycka om. Ja, men jag skulle faktiskt också vilja höra några av sura psykologmannens argument för varför ej.
Ja.
Eller har du förvandlat dem till goda lärdomar?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej.
Ja, men ska vi gå in lite...
Ja, några bara sådana. Inte sådana som är bara dömande, utan så här, varför, vad är det han har sett under de här 50 åren som terapeut? Som gör att han är så säker på att det här inte är bra.
Att han är lite så anti... Alltså, jag tror att han har en sån idé då, the essence of love is to see the other, att man att det blir att om man liksom söker kortsiktig behovstillfredsställelse på annat håll,
distraktion,
så blir det något som gör att man inte riktigt ser en annan människa.
Exakt, och det tror jag, om man tänker bara hur mycket tid man lägger på, I don't know, sin telefon eller sitt jobb eller alla möjliga saker, att så här, ovanpå det vara ute och tråla efter bästa möjliga partner 2.
Ja, precis. Men jag måste säga att för mig som terapeut så känns det ju väldigt främmande att liksom ha en sån liksom tydlig moralisk uppfattning om frågan. Det skulle bli jättekonstigt.
Ja, men verkligen.
Alltså, för det kan ju komma, jag skulle kunna ha en klient som kommer och bara, hur ska jag få min öppna relation att funka bättre? Då kan jag inte, det känns omöjligt för mig att ha en sån hållning som han har. Ja. Så att det är det som jag tycker är lite... Ja. Alltså man måste ju liksom möta klienten där den är.
Yep.
Så att det var väl det som liksom förvånade mig lite med den texten. Men jag kan ju fatta hans argumentation. Det kan jag göra på något typ av liksom moralisk nivå eller så.
Mm. Ja, men det, jag köper det. Nej. Det. Jag tänkte väl vara roligt om han var så här. Det som alltid händer är att det ligger man med en så ligger han med 100. Eller det är då förekomst av sexuella sjukdom. Eller man finns såna där liksom. Mm. Jag vill ha en lista på det negativa.
Ja.
Men det kommer jag inte att få, så istället bjuder vi lyssnarna på en lista över vad man ska tänka på.
Alltså, ja, och i det så är det ju liksom inbyggt.
Ja, exakt.
Faktiskt,
undvik följande.
Kan man väl säga. Varför det... Alltså där kommer vi ta upp egentligen alla svårigheter, så att säga.
Nej, men så alla ni som är öppna relationen, curious, här kommer en lista över saker att tänka på.
Och en sån grej är då att vi pratar om det här som att man kanske försöker lösa ett problem med det. Att det jag sa nog lite felaktigt att det definitionsmässigt är så. Alltså det kanske man inte kan säga egentligen.
Nej, det kanske bara är så. Vi har toppen, tänk om vi kan ha ännu toppnare.
Det kan vara positivt förstärkt och inte negativt förstärkt.
Gud, vi är mogna för det här.
Det är inte för att undvika obehag.
Nej,
för att
next hitta level något. Underbart för oss. Jag har äntligen träffat någon som är så fri som jag.
Bra, vad duktig du är nu.
Ja.
Som liksom tar dig ur dig själv. Och,
ja, men jag har några personer som jag tänker på där jag ser framför mig att det inte alls är problem utlöst utan bara så här, why not?
Ja, men om det handlar väldigt mycket om att man har någon typ av problem i sin relation som ju inte nödvändigtvis är sexkopplat utan alltså, vi är på väg mot en kollaps. Det är ojämställt.
Du ser mig inte
eller sådär. Gud, man bråkar om pengar hela tiden. Tänk om vi ska öppna upp relationen. Alltså det är ju ingen quick fix. Utan då blir det väl snarare att den frågan kanske är liksom kungsvägen till separation.
Ja, det är lite så. Ska vi ta en paus?
Ungefär så. Så att your relationship has to be solid, säger en psykolog här då, som ett sånt tips. Båda behöver vara helt ärliga med sig själva. Till exempel, önskar jag min partner det här?
Eller går jag med på det för att jag har en massa andra läskiga alternativ i huvudet?
Just det. Så att man tar beslutet från rätt plats, så att säga, eller på rätt grund.
För den, säg att man skulle känna så. Åh, vad härligt för Marianne att hon får ha det så härligt med sina andra karar. Det, om man känner så, perfekt.
Ja, och om båda känner så är det en no-brainer.
Ja, det är ju en annan känsla än skär i mig att Marianne har det så härligt med andra karar, men då får jag annars redan träffa alla mina gullflickor. Det är lite av en snuskig gubbe som jag illustrerar nu. Alltså, eller hur? Det är ju två olika... Liksom.
Ja, exakt.
Men det är bra att eftersträva det, att jag faktiskt önskar den andra människan denna njutning.
Visst, men att man då inte... Man ska inte tänka på det som en gåva eller som att man gör någon en tjänst.
Att jag vill att den ska ha det.
Ja, visst.
Ja, jag går igång på det nästan.
Men att man kommer från en sån plats, att det är någon typ av liksom äkta generositet. Att man har den ärligheten sådär, med sig själv. För att annars så kommer det att byggas upp någonting jobbigt över tid. Du hänger med på det?
Jag hänger med på det, och jag kom också på en sak som vi inte ens har nämnt men som jag tänker, och jättevanlig, att man går igång på det. Att Marianne är ute och ligger med andra gör mig tändare på Marianne.
Ja, visst, absolut.
Att det inte bara unnit för henne utan vilken härlig tanke för mig.
Ja. En tredje punkt här då, att man faktiskt har ett regelverk.
Ja.
Såklart. Och att det gärna får vara väldigt tydligt på det sätt som vi pratade om tidigare.
Ja.
Så att det inte finns utrymme för missförstånd och så.
Just det, vad ska man berätta, vad ska man inte berätta, med vilka, när, var, hur, sådana saker.
Det kan skapa liksom säg att man kör en sån don't ask, don't tell. Du kan göra vad du vill, säg bara ingenting till mig. Alltså då tänker jag mig att om man går på fest ihop, då kan det uppstå ganska mycket tankar, undra om...
Och du vet, och så man bara, jag ska gå hem tidigare, så står ens kille kvar där och bara, gick hon hem eller gick hon inte? Nu går jag också hem för att kolla. Vad stressigt.
Exakt.
Så, mycket bandbredd.
Ja.
som skulle upptas om man inte var sån som bara kul för den, ja. Om det är så.
Mm, precis. Och sen så den fjärde punkten då, som är någon typ av förutsättning för de föregående tre, nämligen en god kommunikation, det vill säga att man pratar om det. På det här sättet som Polly-gänget är så duktiga på. Att nu är jag lite ledsen över att...
Eller, jag drabbas av en oro över det här. Eller?
Precis, att det finns en väldigt liksom, tydlig... Att allt är uttalat på något sätt krävs för att det ska funka bra. Då. Så att det är väl de fyra grundpelarna.
Och vet du vad jag tänker om de här grundpelarna?
Mm.
Att just soliditeten i relationen, det vill säga ett par där man är... jättetydlig och ärlig med sina behov och sina känslor, där man kommunicerar bra, där man vill den andra väl och så vidare.
Mm.
Det är ju hela fundamentet för det. Det är ju så vi vill att relationen ska vara.
Ja.
Och är man det,
mm.
ja, men då klarar man ju nästan vad som helst.
Ja, så är det.
Ja. Ja, men du Björn, tusen tack för spännande avsnitt.
Mm.
Väcker tankar.
Så...
Kommer att leda till samtal.
Ja.
Ja, och de samtal tycker vi är bra.
Det gör vi.
Ja. Tusen tack Björn, tusen tack Peter Malmqvist som klipper vår podd och tusen tack till Acast när vi spelar in den och tusen tack till alla er som vecka efter vecka, onsdag och fredag lyssnar på vår podd. Puss och kram, hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.